Ska vi bara köra eller?
Ja, bara kör.
Ja, boom. Självklart är det hemskt att åldras. Och ingen skulle väl förebrå en spelare för att han blir sämre med åldern. Självklart kan man inte beskylla Zlatan för att vara född i ett land som inte producerar 13 superstjärnor på dussinet. Det man däremot kan ifrågasätta är hans val och hans ord. Låt oss hoppas att Zlatan hittar en klubb som accepterar att låta sig förolämpas av en 38-årig anfallare i utbyte mot några fina mål och framförallt mot en massa produkter till salu för de lättköpta, de som fortfarande går igång på denna karikatyr av honom själv. För det är det som är livet som han har valt. Grattis på internationella mansdagen, Simon Bank. Hur är läget?
Jo, för fan. Det är flaggan i topp. Och vi firar ju på alla de sätt som man normalt firar internationella mansdagen. Mansdagen.
Våga knappt fråga.
Jag vet inte vad man gör. Invaderar Polen eller något, antar jag.
Ja, det är väl någonting sånt, ja, exakt. Jag citerade en artikel från vårt, kan man väl säga, lilla husorgan, franska SoFoot, som är någon form av humorintellektuell fotbollstidskrift, kanske vi kan kalla det.
Det kan vi kalla det. Det är väl fortfarande ett av de magasin som kommer i pappersform och är kul där, men som framförallt har hittat en nisch på nätet där deras humor kommer ännu bättre till detta.
Precis. Denna text som de har rubriksatt som Zlatan-verserna.
Bara det.
Vill jag påstå markerar ett litet paradigmskifte. Alltså framförallt kanske franska lite så rockigare medier har ju hållit Zlatan om ryggen ganska så länge och tyckt att han är väldigt rolig och att man kan liksom leva med allt det dåliga, eller vad man ska säga. Men den senaste tiden så, och det kanske du också har noterat, Simon, framförallt avskedet från LA Galaxy och det som har varit efteråt, så har väl allt fler börjat ställa de här frågorna. Varför säljer han en massa skitprodukter och varför förolämpar han sina klubbar liksom när han säger hej då, sin publik och så vidare.
Det blir väl den här klassiska Rolling Stones-ifieringen, även om det är en hård dragning sådär, men att hur länge kan det egentligen vara rock'n'roll? Och när stenar det på, så när blir det bara krämande och när blir det... Ja, hur länge kan du vara 18 och anti-etablissemang?
Just det.
Går det fortfarande vara när man är 38 och har hela världen med sina fötter och så vidare? Jag bara frågar
här. Går det vara det samtidigt som man gör liksom... säljer 15 olika tuggmin och vitaminvatten och bilar och mobiltelefoner och bettingsajter.
Ja, vi väcker bara frågan här, eller hur?
Som vanligt. Mick Jagger sjunger ändå bättre än någonsin. Zlatan gör ju mycket mål i och för sig då. Så att någonstans så kanske det finns en gemensam nämnare eller en röd tråd.
Ja, jag tycker inte att det är ingen dålig analogi eftersom den just... Ja, men
den kommer från dig och det är ju inte internationella mansdagen, så att, det var ingen dålig liknelse jag just gjorde.
Ja, det är din tolkning, men absolut. Jag tar det. Det så vi firar dagen.
Det får stå för dig och så vidare. Berätta vad du har gjort sen sist. Ja, gissning, kolon, mycket herrlandslaget i fotboll.
Ja, det har varit mycket herrlandslaget i fotboll. Jag... åkte ju inte till Bukarest, vilket var tråkigt på sätt och vis. Jag höll barnkalas istället. Det är ju det näst bästa, kan man säga. Eller tvärtom.
Jag vet inte. Gör man ju oavsett om man åker eller inte, tänker jag. Men för lite yngre barn då, kanske i ditt fall.
Faktiskt så. Men noterade med stor glädje att det där var ju en helt lysande genomförd match på precis alla sätt. Däremot så var jag och såg på Sveriges EM-kval-epilog mot Färöarna i det som då är igår när vi spelade in det här. Vilket också var kul på sätt och vis. Dels var det inte alls speciellt kul, för det var en otroligt avslagen match och ingen speciellt bra genomförd match. Men man fick se mycket nytt. Och den absoluta höjdpunkten var ju hur man vrider och vänder på det. När John Guidetti gör sitt ska vi säga betydelselösa mål eller ska vi säga extremt betydelsefulla mål. Alla de scenerna efteråt när han slår sig för bröstet och han får ett grattis av Victor Nilsson Lindelöf ute på bänken och sådär. Och är så lycklig och så lättad och så John Guidetti-sk i sina efterkommentarer och så. Det var inte svårt att glädjas med John Guidetti för det målet.
Det är skönt som sagt, det är skönt. Det är otroligt fint också. Alex, han kom till mig efter matchen. Jag och Alex, vi har blivit väldigt goda vänner och otroligt duktig spelare. Och alla är glada för min skull. Det är otroligt skönt att få den responsen och den feedbacken. Liksom.
Nej, alltså, han är ju lite någonstans våran kanske bästa bänkspelare på så sätt att han... Vi lyfte det för några poddar sedan, att han är så otroligt, att han hade ett så bra sätt att resonera kring sin situation i Alaves. Så jag tillhör klubben och det är de som bestämmer. Och även om jag älskar att spela fotboll så är det inte jag som bestämmer om jag får spela. Och jag är jätteprivilegierad. Allt det där som är normalt att säga. Lite anti-Zlatan då, även om han i 10 unga år i alla fall mycket jämfördes med Zlatan. Så får man säga att han är mer välfostrad på det sättet. Eller kanske till och med lite smartare i sin kommunikation. Även om man förstår att han lider ganska mycket just nu. Att det inte blev riktigt som han har tänkt sig. I övrigt så kan man väl konstatera att det var inte någon superuppladdning inför den här internationella mansdagen från landslagets sida. De brände krutet så att säga i helgen.
Ja, vill du driva hela analogin i hamn på något sätt eller nej?
Nej, jag bara konstaterar att det var jätteroligt att se på en lite svajig stream i och för sig, men lyssna på Radiosporten såklart i matchen i fredags. Så det känns som att jäklar vad det här laget är ostoppbart och hur har det blivit så. Liksom. Jag har inget riktigt bra svar på det, annat än det tråkiga svaret att det här är ett kollektiv och de gör liksom allt rätt som de kan göra rätt och att det är otroligt imponerande. Alltså det är egentligen det enda jag landar i hela tiden, att man är så otroligt imponerad över hur de löser saker och ting.
Alltså det låter ju ganska som att hitta tonträffen i att se just den här matchen på en svajig stream. Jag tror att den gjorde sig nästan bäst så. Det var en kongenialitet i uttrycket där. Det var en väldigt så postkoital match om man så att säga.
Alltså nu pratar vi om den första matchen.
Som ett koitus. Ja, jag pratar om måndagsmatchen som en postkoital.
Ja, den såg jag inte.
Nej, jag tänkte väl det. Så sjuka inte.
Nej, det var väl snarare så sjuka var inte ens utländska stora mediebolag att de tyckte att den var värd att sända. Det var lite där någonstans vi landade.
Ah, det fanns alltså bara porr och spellänkar på de där sajterna, inte ens fotboll.
Nej, lite så. Lite så var det.
Själv då?
Nej, jag har haft en tjejhelg får man väl säga. Tjejfotbollshelg mer än någonting annat. Jag tror att utan att det kommer stå i historieböckerna så kan vi i alla fall uppmärksamma helgen som gick som en kanske av de viktigare i damfotbollens historia om man tittar till inflytande och publiksiffror framförallt. Det slogs rekord på längden och bredden och tvären och alla olika dimensioner man kan tänka sig. I Frankrike, den matchen som jag spanade på, så åkte PSG till Lyon. De fick stryk i vanlig ordning, men bara med ett mål förvisso. Och slog ett historiskt publikrekord. Vad var det? 30 000 någonting som hade tagit sig till matchen. Intressant, som jag också tog upp i min text därifrån, att det var för första gången så kändes det inte som att det var så satans mycket folk när man tittade, för att man har vant sig vid den typen av inramning nu faktiskt lite grann. I England så var det ju en sån superweekend, Super Sunday framförallt. Det var London Derby och det var North London Derby, kanske du noterade i marginalen. Det gick så bra för Tottenham.
Tottenham mot ett lag från Woolwich, om vi ska hårdra det.
Det gick ju relativt bra. Tottenham är nykomlingen ändå får man säga.
Så det gick väldigt bra. Ja, jag tyckte att de gjorde en helt heroisk insats på många sätt.
Ja.
Mot mästarna.
Det var publikrekord där också. Det var en jäkla massa bra olika matcher. Chelsea mötte Manchester United. Jag glodde lite grann på båda två. De gick in i varandra lite så det gick inte helt och hållet att se båda. Men det var en rekorddag. 70 000 någonting alltså, allt hade sökt sig till en eller annan läktare eller stadion i England för att titta på damfotboll. Och i Brasilien, dra på trissor, så slog Corinthians och Sao Paulo publikrekord. Lite drygt 28 000 kom på den matchen. Vi uppmärksammade också på Sportbladet det intressanta där, nämligen att när Corinthians gjorde mål så stod det att de hade gjort 0,8 mål mot noll.
Ja, det är...
briljant genomförd kampanj får man säga av fotbollsförbundet och det lokala eller distriktet i området där matchen spelades, eftersom man ville uppmärksamma då att kvinnor tjänar bara 80% av män i vad män gör då i arbetande män i Brasilien, någonting sånt.
Ja, det är någon reklamfirma som ska få lönepåökt där ju.
Ja, någon sån copy-kille tänker du. Ja. Otroligt.
Eller copy tjej.
Jag valde allitterationen där, men vi säger att det var en copy tjej då, kanske. Kanske till och med ganska så rimligt att tro det. Jag som har blivit kvar i Spanien oklart länge noterar att här vart det strejk. Så att man kan säga att det hänt verkligen väldigt mycket på alla håll i damfotbollen i helgen, och det har varit liksom någon form av rekord eller upprorshandling i nästan alla länder som är att tala om här.
Får jag fråga till en historisk händelse på annat håll, för att då
absolut
citera Christian Chippen Willemsson, som ju vid något tillfälle övervägde att spela. Han hade anbud från alla tre världsdelar utom Australien. Alla tre världsdelarna utom Australien han har fått ibland från.
Sa han så?
Så sa han, så föll hans ord.
Det var underbart bra.
Underbart bra. Men även då i Australien som Chippen valde bort för inte 0,8 delen av världen, så att säga, Mellanöstern. Men det som har hänt i Australien är att de då i likhet med många andra nu har fått fram en liten revolution i det lilla. Att The Matildas får samma ersättning som herrlandslaget.
Equal pay.
Efter flera års kamp.
Equal pay.
Precis så.
Det var snyggt. Vi konstaterar också att Sam Kerr, deras stora stjärna, har skrivit på för Chelsea i vad man skulle kunna kalla a bid to beat Lyon, som de brukar uttrycka det. Men det är roligt. Det händer ju väldigt mycket. Damstrejken här i Spanien har slagits av. Ja, den har upphört.
Blåst av.
Tack så mycket. Så heter jag. Förbundet har sagt att man, eller ligan då, att man kan sätta sig och tänka sig att sätta upp sig och prata med tjejerna igen. Ett 20-tal möten hade de alltså. Det här har ju pågått under över ett år. Påminner lite tycker jag om, från utsidan i alla fall, om när det svenska damlandslaget hade förhandlingar med Svenska fotbollförbundet och inför, ja, de spelade ett OS bland annat utan att ha ett avtal. Och, ja, ni minns allt detta. Ett 20-tal möten som sagt, och nu förstod väl till slut då, även de högre hönsen inom spansk fotboll, att det här såg inte riktigt bra ut och kostar mycket att ställa in en hel omgång sådär. Så att nu ska de sättas ner igen. De kräver ju egentligen bara att man ska få ett kollektivavtal då och någon form av heltidslön som i alla fall går att leva på. 160 eller 16 000 euro är det väl de kräver om året då, som ett någon minimi på något sätt för att spela på, ja, på heltid. Hälften av alla som spelar i den spanska damligan har inga avtal eller har ingen lön alls. Och dessutom så blir de ju mer eller mindre, de vill också ha ett skydd då för om man blir gravid och någon form av föräldraledighet, för det finns inte heller, utan då har man liksom åkt ut mer eller mindre ur
alla sociala skyddssystem.
Ja, lite så. Lite så kan man konstatera. Så att det ser ut att kunna bli möjligtvis någonting här också. Får jag haka i en grej med
haka på
Spanien? Ja, tycker det är lite intressant, för nu har vi varit in och pratat om England, Frankrike och Brasilien och Spanien. Länder där, i alla fall om man, i en lite generös tolkning, om vi räknar in Brexit i England då, och Spanien och Brasilien, där det sker ganska mycket dåligt politiskt för kvinnor, alltså kvinnor i bredare bemärkelse, kanske framförallt i Spanien och Brasilien. Brasilien vet ni ju, man har en president som är en kvinnohatare, får man väl kalla Jair Bolsonaro, som vill strama åt allt, alla de klassiska sakerna. Samma sak med Vox då, partiet som har gjort stora framsteg i Spanien och i det senaste valet som var för en vecka sedan lite drygt. Man vill bland annat ta bort lagar som förbjuder så, eller som uppmärksammar våld i mäns våld mot kvinnor då, och inom äktenskapet och så vidare. Man är emot abort, det vanliga tugget. Det är intressant att se att kampen pågår i alla fall från två håll. Det är inte så att allt dras inte åt ett extremt håll när sånt här händer, utan det kan fortfarande vara så att på högsta politiska ort så går extremhögern fram och kvinnohatar extremisterna går framåt, samtidigt som de fotbollsspelarna tar steg i en annan riktning.
Och det hänger ju såklart ihop, att det är en av förklaringsmodellerna bakom, om vi får kalla det extremhögern, eller det är klart som fan vi får kalla det för det, är ju just alltså hotet, alltså att den traditionella kvinnorollen har uppluckrats, att det är en del av det stora hotet mot då de här extremhögerns alla män. Så att de skärper tonen, vilket såklart också får fram en nästa fas av en starkare, också radikaliserad då, kvinnorörelse på många sätt.
Ja, men samtidigt som jag nog vill säga att, för när man säger att det är kvinnorörelsen som har radikaliserats, då är man inne lite på det där, det är så polariserat just nu. Det
enda on som many sides, ju, on many sides.
Ja, nej, men alltså det enda som har hänt är ju att kvinnorörelsen, eller demokratirörelsen, eller vad vi vill kalla den, tar naturliga steg, medan det på den andra sidan sker liksom helt, saker som är helt otänkbara för bara några år sedan. Så att det är väl, polariseringen handlar väl mycket om att det har kommit in en antidemokratisk, antifeministisk radikal höger som ändrar på spelreglerna. Det är inte så mycket, det är inte så mycket kvinnorna som har blivit hysteriska och galna. Nej. Eller ja, det är mansdagen nu. Som jag kanske, du kanske har så, the benefit of a doubt.
Hold your horses. Nej, men självklart är det så. Jag tror att till och med i begreppet antifeministisk politik finns det ju ett problem, att eftersom feminismen ses som en sorts politisk rörelse, det här är ju antikvinnlig snarare än antifeministisk.
Just det.
Så. Mm. Nu har vi garderat oss mot allt.
Fotbollny radikal.
Jag tänkte ändå fortsätta på lite som minerad mark. Det här är också intressant med Spanien. För att jag känner att jag har blivit lite bönhörd här. Det har gått några veckor, kanske någon månad, kanske två, vad vet jag. Sen jag lyfte frågan, ska vi åka till Qatar? Mm. Efterlyste en liten debatt. Hoppades att några kollegor skulle hoppa på. Det blev inte så mycket med den saken. Mm. Det liksom har bara lite grann så runnit ut i sanden. Och, ja, jag vet inte vad. I Spanien så meddelade man förra veckan, var det väl, att de närmaste, jag tror att de närmaste tre superkupperna, alltså då matcherna mellan den som vinner, ska vi se, nej, det är en ny kuppvariant här.
Äntligen.
Ja, just det, förlåt. Tidigare har det ju varit kuppvinnaren och ligavinnaren, men här är det i alla fall slutspel. Och de ska spelas i Saudiarabien då i de kommande åren. Första upplagan är nu i januari. Real Madrid mot Valencia, Barcelona mot Atletico Madrid då, så att det kan bli ett klassiker där. Spanska RTV som har rättigheterna då, eller ja, som normalt sett har sagt nej. Mm. Vi vill inte sända en match från ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter. Lite av en game changer vill jag påstå, men man hade ju kunnat tänka sig då att det kommer ju, någon annan kommer ju suga upp det här och så kommer det inte märkas av så mycket. Men icke hittills i alla fall. Atres Media och Mediaset, Berlusconis gamla konglomerat, hoppade på tåget och sa nej, vi vill inte heller sända de här matcherna. Det finns liksom en gräns någonstans för vad man kan sopa under mattan eller vad man kan kompromissa med. Så just nu så har vi alltså en debatt här i Spanien om huruvida man överhuvudtaget kan sända en match från Saudiarabien.
Det är väl den diskussionen som fanns i Italien. Deras supercupfinal spelades också i Saudiarabien. Jag tror att den sändes i alla fall i italienska medier.
Mm. Ja, nej, det här är väl ett lite mer spanskt, vågar jag påstå, förhållningssätt till det hela. Och det är också intressant, för att det hände en annan grej i veckan som, förra veckan kanske också, som är värd att uppmärksamma, nämligen att Tysklands fotbollsförbund har fått en ny ordförande, Fritz Keller, som gick hårt ut med att förklara att Tysklands landslag inte kommer att spela i länder som inte respekterar kvinnors rättigheter. Slut citat. Och det här, då är vi inne på ganska många länder helt plötsligt, beroende på hur man tolkar det. Man kan säga att de, och det här sa han i en intervju då med Die Zeit, en stor tidning i Tyskland. Och det tolkades ganska snabbt som en markering mot Qatar då, att Tyskland under rådande omständigheter inte riktigt kan tänka sig åka dit. Och jag läste en tidning som gjorde en liten sammanställning då, med vilka länder är det egentligen i världen som, där kvinnor har exakt samma rättigheter som män. Och där man har utgått från Världsbankens tolkning av det hela. De är rätt så få.
Alla matcher spelas på Island.
Island är faktiskt inte med här. Det är 6 länder och det är Belgien, Danmark, Frankrike, Lettland, Luxemburg och Sverige. Detta enligt Världsbanken. Jag reserverar mig mot att det har tolkats på ett visst sätt här, för jag har inte gått igenom deras egen rapport själv. Men intressant, om tyska landslaget i fortsättningen bara ska spela, då kan ju vi räkna med att de kanske ganska så ofta kommer på besök till exempel i Sverige och Frankrike för den delen, så att jag kanske får se dem både till leda den närmaste tiden.
Man kan ju tänka sig att det skulle öppna nya perspektiv för UEFA också, hur kommande EM ska arrangeras. Så här delade mästerskaparna, just de 6 nationerna.
Just det. Sverige, Lettland blir ju en liten sån hubb. Belgien, Frankrike, Danmark, Luxemburg kanske. Ja, vet du vad, tusan. Nåväl, det om Spanien. Jag ska vi kanske bara kasta in det också, att det gick ganska lång tid utan att de spanska damspelarna fick något direkt stöd från herrspelarna. Det här är ju ett evigt tema. Men till slut så gick vår vän Andrés Iniesta såklart ut och stöttade dem på Twitter. Och Antoine Griezmann faktiskt. Båda gav sitt ovillkorliga stöd till tjejernas ganska modesta krav då. Vi kanske bara ska... Det är värt att nämna det. Det är ofta samma nyllen som dyker upp. Och det är ju nästan Andrés Iniesta är ju alltid en av dem. Antoine Griezmann brukar inte vara så kanske uppdaterad på kvinnopolitiska fotbollssaker, men nu var han det i alla fall.
Glädjande är det ju såklart. Man tycker alltid om män som gör saker, inte bara idag utan alla dagar. I grupp. Viva España! Jag tänkte prata om andra män som gör saker och som tar ställning och så vidare. Och ta oss till en tredje eller en fjärde världsdel då. Chile. Tjejer i Chile. Nej, män i Chile också. Det har ju varit stökigt i Chile här den senaste dryga månaden, är väl mitten oktober.
Stora... Det låter som något som ordningsmakten skulle kalla det, ja.
Stökigt. Ja, precis så. Det har varit lite stökigt. Stora, alltså som på så många andra ställen på jordklotet just nu, stora folkliga protester, massprotester mot då mönstersamhället Chile. Chile har ju lyfts fram som ett sydamerikanskt mönster på många sätt, med liksom en fantastisk tillväxt och hög BNP och allt vad det är. Alla siffror åt rätt håll.
Lite av Annie Lööfs favoritland.
Ja, det är väl det. Och många, så jag vet att det var inte Pinochet som hade som vision ett land av entreprenörer. Och dunder privatiserat på precis alla håll. Presidenten där, Sebastian Piñera, miljardär och partiledare då i de här konservativa Renovación Nacional, som då har försökt försvara den här bilden och pekat på alla de här siffrorna om hur bra det går för Chile. Problemet för dem var att det är inte en sann bild fullt ut. Intressant med Piñera, och vi pratade om det här om veckan bara, om hur den snabbaste vägen till makt i Sydamerika ofta är att gå via fotbollen då. Vi tog upp det i samband med argentinska valet, tror jag. Man köper en fotbollsklubb, blir president där och sen så blir man president eller borgmästare. Ungefär så. Piñera har aldrig varit en Colo-Colo-supporter, men det hindrar inte honom från att köpa Colo-Colo och bli president där. Och ett par år senare då så blev han då president för hela jävla Chile. Intressant för övrigt då att just, alltså fallet med fotbollen var att det var ett område då som inte då hade utsatts för privatiseringen då, men som liksom var nästa grej då. Man hade privatiserat utbildningen och vården och skolorna. Till slut då så var det ju fotboll.
Hade man inte privatiserat fotbollen, är det du försöker säga?
Den kom också såklart, men den var de andra sakerna först. Men den här framgångsbilden har ju då verkligen spruckit här på sistone. Chile har blivit rikare, det finns inga tvivel om det, men det har då inte betytt att Chiles folk har blivit rikare.
Försöker du säga att det inte har trickled down?
Precis, snarare the prune juice effect runnit rakt igenom. Eller hur man än la de där slantarna så rullade de fan med åt samma håll. Det var det som hände. Den vanliga chilenaren fick då istället på sig en massa studielån eftersom skolan är privatiserad. För att sen komma ut, få ett lågbetalt jobb och försöka leva i ett land där allting är vården och så vidare är väldigt, väldigt dyrt då, där allting kostar, precis allting kostar.
Är det inte så, kastar jag bara in här, att när det var mycket debatt kring det svenska skolväsendet och friskolan och allt det här, att Sverige och Chile var de enda länderna i hela världen som hade så pass liksom liberaliserad eller privatiserad skolgång. Att det är vårt tvillingland på just den biten, för att det är, i alla andra länder finns större kontroll eller mer liksom, även om det finns privatskolor så finns det i alla fall någon form av så här statlig kontroll eller vad ska man säga på inflytande. Men i Sverige och Chile så har det bara varit så riskkapitalister. Jag vet alla som börjar min skola ska få en dator och en semla typ och jätteglädjebetyg.
Det var precis så. Jag tror att Sverige på slutet gick om Chile och blev ännu mer extremt och var då världsledande jakten på privatisering. Men det var inte det här som utlöste de här protesterna, utan det var höjda priser i kollektivtrafiken då, vilket fick då flera miljoner chilenska medborgare ges ut på gatorna och protestera, vilket ledde till våldsamma konfrontationer. Och du känner ju ändå från Frankrike då med gula västarna och sådär, att det som poliserna gjorde var att man sköt dem med såna här gummikulor. Och flera hundra demonstranter fick helt enkelt ögonen sönderskjutna.
Det är ett fruktansvärt dåligt vapen. Alltså hade jag varit så här propagandachef, eller det kanske de inte heter, men hos polisen, copykille helt enkelt.
Göbbelskille.
Precis så. Så hade jag nog satsat på något så här lite mjukare, för att man ger ju verkligen motståndaren ett sånt jävla drömläge och liksom det blir så bra martyrbilder när man har skjutit bort ögat av någon som har demonstrerat. Det är verkligen en ganska dålig bild för att så att säga skapa sympati för ordningsmakten.
Vad hade du pitchat för alternativ? Så här badmintonrack eller?
Ja, alltså jag såg nu var i Hongkong nu att de håller på, fast det kanske var demonstranterna som skjuter med sån här armbåge?
Armborst.
Jag hörde. Jag kände det här lät inte helt hundra. Det är ju i så fall lite mer så. Det ger ju lite bättre så här Robin Hood-vibbar. Okej, nu vill man ju i och för sig vara anti-Robin Hood då, så det kanske inte. Jag vet inte, att man skjuter någonting lite mjukare helt enkelt. Och framförallt siktar på benen.
Jag vet
det är väl det framförallt.
Rent idéhistoriskt så var det en stor kris i krigsbranschen när armborstet gjorde entré på scenen. På den tiden så var det ju någon slags gentlemannakrig. Man slogs till någon, till tillräckligt många hade dött på ena sidan. Men sen kom armborsten och det blev lite för många som dog. Det var lite för jobbigt med krig. Man ville så här kriga med förnuft på något vis. Så det var en jättestor kris. Att man ville så här förbjuda armbåge i krigsföring och sånt.
Armbåge?
Armbågen skulle bort.
Bort med armbågen. Ja, okej. Men det kan ju vara värt att uppmärksamma så här på internationella mansdagen att vi har haft maskulina kriser tidigare. Det är inte bara nu.
Nej, det är inte bara nu. Inte bara nu.
Även tidigare har män sett sig i spegeln och undrat, vilka är vi? Vad gör vi? Ja, hur ska vi bete oss?
Jag vet inte vem som var medeltidens Jordan Peterson, men han fanns säkert.
Robin Hood, säger jag. Eller Broder Tuck, kanske.
Just det. Hur som helst i Chile, det är klart att du kan inte spela fotboll när det råder liksom någon slags inbördeskrig på gatorna, så att förbundet har då fått skjuta upp flera omgångar av ligafotbollen där, och det var först nu i helgen som fotbollen började rulla igång igen. Fjärde divisionen då först, och det man kan konstatera då efter helgen, att det var inte så att alla lag låtsades som att det var business as usual. Exempel då från Deportes Concepción som de mötte något som heter Club Transandino. Och när de skulle göra entré så tog då hemmalaget med sig sina familjer ut på planen. Tränaren sa att vi skulle inte behöva spela den här matchen, men för att då många av mina spelare har själva varit ute på gatan och demonstrerat. Och de höll så här tyst minut före avspark då, till minnet av alla demonstranter som har dött, och sa att de, ja, att demonstranterna dog medan de stred för värdelivsförhållanden för sina familjer och vänner. Mm. Och då när Deportes Concepcion ställde upp för sådana här traditionellt lagfoto, så höll samtliga spelare en hand då för sitt högra öga. Ja.
Riktigt bra. Mm. Bra tv känner jag, om du nu gick på tv. Bra bild i alla fall.
Ja, bra rörligt. Bilder finns hur som helst. Och i tisdags då så skulle landslaget också spela då vänskapsmatch mot Peru. Men den matchen fick ställas in då efter att spelarna i det kinesiska landslaget lämnat återbud. Charles Aranguiz, då mittfältaren i Bayer Leverkusen vill jag säga, sa att vi vill inte spela av respekt för det som händer i Chile, för att vi är alla en del av samma land. Gary Medel, då han i Bologna som var på väg till AIK tror jag, för typ 10 år sedan, AIK tackade nej.
Mm. Vi gjorde världens roligaste välkomstvideo hos Bologna. Jag pratade om den tidigare.
Precis.
Han stirrar ut en liten bulldog, eller vad är det? Mm. En hund i alla fall.
Han kallas väl bulldog själv.
Kommer Zlatan kunna, alltså om Zlatan nu går till Bologna, då måste han ju stirra ut ett lejon då. Har de liksom de medlen och musklerna för att styra upp den?
De har ju medel, så att säga. Marco Di Vaio kan säkert värva ett lejon eller två, det tror jag. Han har fixat.
Vi kunde ju bjuda på den straffsparken.
Kan det vara min mansdagspresent kanske?
Ja, vi får kalla det så. Pappahumordagen. Mm.
Jag tar vad jag får. Medel sa i alla fall att den viktigaste matchen just nu är den som vanliga chilenare för jämlikhet. Fint ändå.
Det är så, ja, förlåt att jag avbryter det, men det är så, vi är ju ganska vana vid att prata om Sydamerika och politiska manifestationer och ja, men en hel del i Spanien faktiskt också. Mm. Men det är ändå så intressant att det här är väldigt, så extremt svåröversatt till nordiska på något sätt villkor eller omständigheter. Det är vem inom svensk fotboll hade kunnat göra den typen av gest? Det var Henok Goitom då möjligtvis.
Ja, den är svår att se, och han spelar inte ens för Sverige. Så att, nej, den är svår att se. Vi har pratat om Colombias landslag förut, hur de tog ställning och, i solidaritet med sina kvinnliga kollegor och sånt. Och, nej, det är bevisligen någonting med latinos. Och det ska vi fan med uppskatta.
Det är bevisligen någonting med latinos. Juanita, 26 år gammal. Agrees.
Fint. Vi höjer en näve för Chilenos. Vamos Chilenos här på mansdagen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ska vi i marginalen konstatera att Luis Enrique är tillbaka vid rodret också i Spaniens landslag?
Jag tycker det. Så att Iker Casillas, apropå män med åsikter, konstaterar på Twitter då, apropå att Moreno fick lämna efter det här succékvalet, att vi är, vad skrev han? Somos un país de chirigota. Vi är ett skämt typ, va?
Ja, men det var väl inte riktat mot så mycket Luis Enrique, antar jag?
Nej, gud nej. Nej. Det var väl snarare ett försvarstal med någonting annat. Men att han avslutade tweeten med Que viva España. Dubbelheten i det. fint ändå. Nej, det var väl snarare hur det gick till när Morena fick lämna som han vände sig emot. Det kan man ju förstå och sympatisera med.
Ja, det var väl konstigt. Men det var ju ändå inte det bästa Iker Casillas har skrivit på Twitter på slutet. Om vi nu ändå ska ha ett litet Iker-sjok.
Varför skulle vi inte?
Vilket vi gott och väl kan ha. Så måste jag plocka upp det att han för en dryg vecka sedan, ett par veckor sedan, skrev så här. Angående VAR, då hade det varit en riktigt sån skitig VAR-omgång i framförallt tror jag i Premier League.
Det som också känns som en omgång i Premier League.
Ja, exakt. Någons lillfinger var offside och någon var i 2 millimeter åt fel i linje och så vidare. Iker Casillas då föreslår att VAR, utöver att det sitter en domare där inne som analyserar bilderna, att det också borde sitta en före detta fotbollsspelare där. Hade inte det varit bra så hade han kunnat ge sin åsikt i olika spelsekvenser och att det skulle ha ett inflytande på VAR-besluten. Iker Casillas krattar för ett liv efter fotbollen, A. Iker Casillas B har kommit med ett jävligt listigt förslag som skulle innebära att VAR skulle, för det låter ganska bra, eller man tänker så här, ja, givetvis liksom. Men då, det här skulle ju underminera hela VAR. Egentligen skulle det bara vara en återgång till att vi inte skulle ha, vi skulle bara ha VAR som ett litet så, lite rekvisita, för det ska ändå sitta en fotbollsspelare där och fatta de liksom normala och förnuftiga besluten, nämligen så här, du kan inte blåsa för det här, Konjo.
Det är bara ett steg mot att spelarna dömer själva på något vis. Kan man inte liksom bara ta det hela vägen dit, som vi gör typ i Ultimate Frisbee, vad det är?
Ja, just det. Mm. Ja, lite så, precis. Men jag tycker ändå om idé, alltså jag gillar inspelet att han både försöker vara diplomatisk och lite så här diabolisk samtidigt. För egentligen när man tänker på varför man har så stora problem med det här systemet, det är ju inte att det kan ju vara kanske för vissa då, vissa finsmakare typ Simon Bank, att det är för mycket teknik och att det är för mycket liksom dadada och så. Men det stora problemet som folk har, tror jag, och allmänheten, är ju att det väldigt ofta blir fel eller att det blir löjligt liksom, för att det är så små, det handlar om så otroligt små marginaler helt enkelt. Och det är där man känner sig, men gud, lite som Iker, här hade det varit bra med fotbollsspelare som sitter där och bara så här, ja, det kanske är 2 millimeter offside, men släpp det för helvete. Vilket ju är en briljant idé, men kanske inte helt kanske rättssäker, om du förstår. Men å andra sidan inte sämre än vad läget är nu.
Det öppnar för frediga diskussioner kring just vilken för detta fotbollsspelare som förtjänar rollen att vara domarnas domare.
Ja, och då tänker vi lika att då kan han sitta där när det är klassik och liksom smörja kråset och vara den sköna killen som går in och säger att det där ska inte vara rött på Sergio Ramos. Han är sån, kommer Iker säga då.
Jag ser inga problem med det.
Nej.
Jag gör inte det. Han är ur balans, det är tjejens fel. Släpp det.
Lite så. Ja, nej, jag tror att jag älskar förslaget. Jag tror att det hade kunnat bli hur knäppt som helst, men det hade i alla fall blivit ganska underhållande och möjligen lite bättre än hur det är just nu, när det inte funkar alls.
Mm.
När det inte funkar av fascistiska skäl, liksom, nämligen att det har blivit för, det är både rättsosäkert och analt någonstans.
Mm, mm. Man får fan bestämma sig rätt av dem.
Var?
Clubs are part of the social fabric that binds us together. They are too important to be left in the hands of bad owners who put their business interests ahead of everything else, marginalize supporters and even put the financial security of clubs at risk. Sa Simon, men framförallt mer intressant sa
Jerry. Välkommen till Fotboll Radikal.
Just det, var lite
nytt avsnitt.
Visst var det lite intro, eller hur?
Det var väldigt mycket intro.
Det var ett intro till ett samtal mellan Jeremy Corbyn, alltså den engelska Labour-ledaren, och Newcastle-supportrarna i då den här Ashley Out, alltså motståndsrörelsen mot Newcastle-ägaren Mike Ashley.
Är inte det den stora majoriteten av supporterna som
hoppas jag verkligen att det är.
A small group of people are ruining our national game. Billionaire football owners like Mike Ashley who runs Newcastle United Football Club.
Corbyn har då pratat om att man borde ha en större liksom någon form av samhällelig kontroll över klubbarna. Och efter att han har gjort det. Det var inte så jättesvårt att förutse reaktionerna som sen födde då. Man pratade om att, ja, så där, nu vill staten kliva in och ta över den fria fotbollen. Man vill liksom, ja, det var så här rubriker om att nu vill Labour ha ren jävla kommunism. Politiken måste hålla sig borta från fotbollen.
Det finns ganska många, så jag på rak arm kan jag säkert räkna upp 5 tidningar som man vet direkt skulle göra den vinkeln i England alltså. Det saknas ju inte den typen av liksom organ för det konservativa partiet.
Så att säga. Nej, jag vet att det finns sådana mätningar, alltså lite som görs i Sverige med hur välvilligt man behandlar de olika partierna. Och, man kan väl säga att ja, det är en ganska kraftig slagsida åt konservativt vänligt inställda tidningar.
Just i England. Ska vi uppmärksamma det också, att när det gjordes en oberoende undersökning av hur svenska medier hade hanterat den svenska valrörelsen inför förra riksdagsvalet för ett år sedan, så konstaterades att Aftonbladet var väl den tidning som var närmast att vara neutral. Mm. Men samtliga tidningar och tv-kanaler hade haft en mer fördelaktig rapportering av de borgerliga partierna.
Mm.
Det blev inte så mycket liv kring den där, för de som normalt sett skriker mest på sociala medier brukar, det var inte riktigt deras intryck av sakernas tillstånd. Men, och jag kände själv att det här är ju inget att retweeta, för det är ju också lite genant. Även om vi var bra, så var vi ändå, lutade vi ändå åt ett håll, och det borde vi inte göra. Vi borde befinna oss mitt i någonstans där. Men
bäst
har jag nämnt i alla fall.
Obsklassen.
Ja, exakt så. Ja, precis.
Ungefär så. Nej, men det finns så intressant just den här hållningen att men, nu måste vi hålla politiken borta från fotbollen, som att det inte redan var så otroligt politiserat.
Och, som att inte den spanska superkuppen ska spelas i Saudiarabien de kommande 3 åren och så vidare.
Så att säga. Jag ska dra en anekdotisk liten historia här då, som ja, källa jag själv med då en fotograf som uppbackning. Jag var i Manchester förra helgen då, intervjuade Victor Nilsson Lindelöf. På flyget dit då så delade jag plan med ett sån här grabbgäng, eller lite äldre än att vara grabbar kanske, min egen ålder ungefär, som var på väg för att se Liverpool Man City, den matchen. Ett par rader bak då hade jag en kille som då hamnade i sån här samtal med en engelsk kille, och den här svensken då skulle, han satt en ära i att berätta om det svenska tillståndet då, och det var ingenting som man inte har läst och hört förut då, men vet, ja, i Sverige har vi minsann helt öppna gränser, det finns ingen kontroll, ingenting funkar, samhället är totalt förfallet och allting är ju ja, om man hårdrar det, om muslimernas fel. Han sa att problemet är ju värderingar, liksom, att muslimerna har inte våra värderingar, du vet, att för dem så är ju kvinnor inte lika mycket värda som män. Inget nytt under solen där då. Men sen sa han, Victor, jag tyckte det var, tog honom en nivå till. Han sa att ja, i Sverige så håller alla på Liverpool då, men jag håller på Manchester City.
Okej.
Och där får man liksom lusten att dra i någon sorts, jag vet inte, det finns inga nödbromsar på plan, men att typ göra det och ropa sådär att men, Manchester City ägs av Förenade Arabemiraten, en jävla idiot. En liten parentes. Hur som, alltså när Corbyn snackar sådär, så mest av allt så blir liksom glad över att den debatten faktiskt lyfts någon jäkla stans. Att någon enda politiker då, låt vara att det här är en Arsenal-fanatiker, faktiskt vågar ha en riktig åsikt liksom kring vad fotboll och idrott är och vad det borde vara, och att man faktiskt kan påverka det på något vis.
Men är inte det här, det här har vi också diskuterat, nu sitter jag hela tiden, det här har vi pratat om tidigare, vissa teman går ju runt så att säga i podden, men det är väl också att vi återigen är så ovana vid det angreppssättet i Sverige, och det kanske är för att vi har en lite anglosaxisk syn på fotboll, nämligen att politik inte riktigt hör dit, och vi har ju pratat om hur många exempel som helst ifrån Sydamerika, ifrån Spanien, ifrån Frankrike framförallt, där att vara president eller ordförande i en fotbollsklubb är ett första steg mot att bli landets president. Det finns hur många exempel på som helst på detta, eller åtminstone att bli borgmästare i Nice eller Marseille eller Paris eller vad du vill. Och också att man har en idrottsminister eller ett, liksom ett idrottsministerium eller ett departement som hela tiden är en del av debatten kring fotbollen, framförallt då kanske i landslagsfotbollen, men även då läktaramsorna och homofobin på läktarna som det har varit i mycket nu i Frankrike på slutet, där man åker och tar herrlandslaget i örat när de kommer hem från VM i Sydafrika då 2010, för att de har gjort bort sig, och att det inte är så vattentäta skott, eller om det nu är vattentäta skott, jag kommer aldrig ihåg vad som är vad, men att man liksom har, att det finns en ganska självklart brygga däremellan. Och i Sverige så kanske man kan säga att den politiska inblandningen i fotbollen, alltså från det politiska etablissemanget, begränsar sig ju till att säga välkomna hem på en scen i Kungsträdgården när, inte vet jag, Tre Kronor har vunnit VM-guld.
Ja, nej, det är, vilket är en sån total missuppfattning över vad den politiska rollen är och vad idrott är för någonting.
Ja, men ja och nej. För jag kan också känna att det är rätt skönt att inte en fotbollsklubb eller ett fotbollsförbund blir en självklar, liksom, ett självklart avstamp, eller att politiker kan använda sig av det som en del i sin karriär. För det är ju ändå lite...
Det är jätteskönt, sådär. Absolut. Mm. Men det behöver inte vara reciprokt alla gånger. Jag menar bara att idrotten är en extremt viktig samhällsfaktor och att man som politiker borde inse det och också inse att man har en roll i det.
Just det.
Sen exakt hur det tas uttryck kan man diskutera såklart, men det går liksom inte komma runt det. Och alltså, som ett led i den tanken om man ska följa den, så det är inte så rätt svårt att se varifrån Jeremy Corbyn får den här retoriken och den här tanken. Det finns då, alltså härom veckan bara, så var en kille som heter Aaron Bastani i Sverige på besök. Han är då en av de här unga superstjärnorna, alltså vi har pratat om Ash Sarkar förut, i den här vänsterradikala miljön i England då. Han var på besök i Stockholm och pratade då bland annat om hur hyperkapitalismen då dödar klubbar i England då. Han har skrivit texter om det här med hur Portsmouth har misshandlats, Newcastle såklart och Blackpool och så vidare och så vidare och så vidare. Man kan lätt att se liksom hur, som Arsenal till exempel då, Jeremy Corbyns Arsenal, de har de dyraste biljetterna i ligan. Billigaste säsongsbiljetten som finns då för att se Arsenal kostar ungefär 12 000. Medan du kan gå på Bayern München kostar ungefär 1500 spänn för en säsongsbiljett. Och Bastanis då retoriska fråga är hur det kan komma så att staten då tycker att man ska absolut subventionera konstmuseer eller simhallar eller sådär, men fotbollen måste släppas fri. Och han gör då analysen att det någonstans kanske handlar om klass. Att det finns då saker, det vill säga opera eller konst, det ses liksom som viktiga för vår demokrati då, för att det är uppenbara medelklass, överklassföreteelser. Medan andra, till exempel då, att sparka på en boll då, inte är det på alls samma sätt.
Ja, just det.
Jag tror att det ligger otroligt mycket i det synsättet.
Ja, verkligen. Och så tror jag kanske den här svenska idén om att skilja väldigt mycket på kultur och idrott. Jag kan tycka att det är lite bajsnödigt ibland att säga att det är idrott alltid en kulturyttring. Det är absolut inte alltid. Eller, man behöver inte se det så i alla fall.
Ibland är en cigarr bara en cigarr.
Exakt så. Men ibland så måste man ju ändå förstå hur många människor det här engagerar. Och jag tycker också att det är intressant varje gång du eller jag eller någon av våra kollegor lyfter en debattfråga då, alltså som utgår från fotboll ofta, men som handlar om jämställdhet eller som handlar om demokrati eller som handlar om Qatar eller vad du vill, så blir det väldigt lite uppmärksammat utanför våran sfär. Det är som att, och kanske framförallt när det gäller jämställdhet, och det handlar om att det är tyvärr extremt många feminister som inte intresserar sig för någonting för fotboll, vilket gör att en historia som den kring Cristiano Ronaldo, våldtäktsanklagelsen, blir bara en fråga att driva för oss fem uttalade fotbollsfeminister i Sverige, medan inga andra, de som engagerar sig jättemycket i MeToo eller, inte vet jag, Cissi Wallin eller Alexandra Pascalido eller alla de här andra sakerna som
sakerna
ja, men fallen då. Helt tysta och tycker att det här är helt poänglöst, fast deras barn uppenbarligen också har liksom Cristiano Ronaldo affischer på sitt rum, men det är som att det spelar lite mindre roll. Jag tror att det, allt är en del av samma sak, men man känner sig lite ensam. Jag tycker också att det är förvånande hur, nu kommer jag bara gå skövla fram här, men hur våra, till exempel vårt fackorgan eller vårt medieorgan i alla fall, Journalisten, den tidningen, väldigt sällan uppmärksammar några som helst debatter inom sportjournalistiken. Det är som att vi inte finns riktigt, för att folk tycker att det är ett särintresse som inte har med resten och som inte har med journalistik eller med samhället att göra.
Det kan väl snarare vara, alltså det är mycket vanligare med det totalt motsatta. Det är från just det hållet efter. Varför skriver ingen om det här? Mm. Till exempel, varför skriver ingen om rasismen inom fotbollen? och så vidare. När det liksom har skrivits 1 miljard gånger. Där de egentligen borde bara säga att vi läser inte sportsidorna. Liksom.
Just det. Jag vet inget om sportjournalistik, så nu höftar jag lite grann. Ja. Och det kan räcka, det kan ta det hela vägen in på DNs insändarsida.
Låt säga. Förresten, kallar du mig just fotbollsfeminist, eller? På internationella mansdagen.
Jag sa att vi var 5 stycken. Du får bekänna dig till den gruppen eller inte. Jag har inga synpunkter faktiskt.
Du får återkomma imorgon. Idag är jag bara man.
Bra.
Men,
kan du vara man nog att ge en profil kanske?
Du, kan du som jag kan. I'm gonna man up. Fill in att jag är nu jag är framme nu. Alltså, jag har hittat den. Nu är jag klar. Jag hittade liksom den här då. Äntligen hittade jag bilden som exakt sammanfattar allting som jag vill ha ut av Football Radical. Det är så här då. Livorno har nu en ny borgmästare sen i somras, tror jag, som heter Luca Salvetti. Ledde vänsterkoalitionen i valet där. Han är gammal journalist. Han spelar själv då i sin ungdom fotboll med Max Allegri i Livorno. I 14-årslaget. Han har själv sagt då att han är inte medlem i Sossepartiet i Italien. Att de enda medlemskap som han fortfarande har är i Journalistförbundet och i Livorno Calcio.
Rimliga prioriteringar kan jag känna.
På alla plan. Luca Salvetti ägnade sin helg åt att gå på vernissage. För i januari nästa år så är det 100 år sedan som Livornos store konstnärs son gick bort. Amadeo Modigliani föddes i Livorno.
Se där, gjorde han det?
Föddes i Livorno, dog i Paris
säkert.
Precis. Vilket ramar in den här lilla delen av internet ganska väl, kan jag tycka.
Livorno, Ledola, Paris, ja.
Och så då i helgen så öppnade han en sån här stor minnesutställning på Stadsmuseet i Livorno till hans ära. Skulle kunna vara ett tidigt kulturtips för den som råkar svänga förbi Livorno kommande månaden. Men grejen är, veckans profil är inte Modigliani, det är inte Salvetti heller. Utan det finns då den här bilden som summerar allting som jag vill ha ut av mitt Calcio Radicale. Och det är ett foto där du ser en Modigliani-målning inklämd mellan Salvetti och en sinnessjukt snygg man i 50-årsåldern. Han står där i sån här svart kritstecksrandig velourkavaj och en olivgrön scarf. Det är Igor Protti, den gamle, en av världens främsta målskyttar genom tiderna, som då numera är klubbchef i Livorno. Där har ni veckans profil och som en liten bonus då, hela min lilla värld i en enda bild. Igor Protti är veckans profil.
Igor, länge leve.
Länge leve.
Jag kastar ut ett kulturtips då, för det faller på min lott denna vecka. En bok som kom ut för snart 10 år sedan och vann Augustpriset, så det här är verkligen inte smalt på något sätt. Men det är i alla fall författaren och feministen, får man väl säga, Yvonne Hirdmans bok om sin mamma. Den heter Den röda grevinnan och den sammanfattar väldigt mycket Europa under mellan- och efterkrigstiden i ett enda kvinnoöde. Jag läser från baksidan då. Hon föddes 1906 i dåvarande Tsar-Ryssland och växte upp under det första världskriget i utkanten av Österrike-Ungern. Hon gifte sig med en utfattig baltisk greve och levde det vilda livet i Weimar-tidens Berlin. Hon förälskade sig i en tysk kommunist och flydde med honom undan Hitler till Moskva. Hon var en av de få som slapp ut innan den stora terrorn slog till. Hon var flykting i Paris och hon kom till Sverige på nyåret 1940. Min mammas liv utgör en liten del av mellankrigstidens historia. Alltid där ljuskäglan svepte fram. Den röda grevinnan, en pusselläggning av ett, får man säga, ett kvinnoliv som... Ja, Yvonne Hirdman visste ju såklart en hel del om sin mamma, men hon dog ganska så tidigt, så hon har fått gå till läggen, som man säger, och kontakta en massa olika forskare i olika länder som har kunnat slå fast då att hon var under vilka liksom politiska hemliga kommunistiska kommandon hon jobbade och när hon blev persona non grata och hur hon fick fly och fly igen och förälskade sig in och ny och till slut hamnade i Hökarängen i Stockholm och tyckte väl att Sverige var lite i det färglösaste laget med tanke på allt annat som hade hänt. En jättebra bok. Läs den.
0,8 böcker.
Mm, precis så. Just så.
Jag tar till mig tipset. Det låter ju fantastiskt. Ju.
Mm, riktigt fin.
Och jag tänker bara avsluta veckan då med att konstatera att den här veckan handlar ju såklart väldigt mycket om att det har varit kval och det är det vi ska sy ihop, ett EM-kval, och rikta mot Sverige såklart då, strålkastarna den här gången. Det här landslaget då som gick in i någon slags istid, det var så vi tänkte oss i alla fall då, 2016. Och jag tycker någonstans att vi ska minnas var vi befann oss då, 2016, när Jan Andersson tog över, hur det kändes då, hur framtiden såg ut då. Och det jag tänker försöka göra är att hitta musik som kan fungera som någon slags illustration till det. Grejen är att jag ser det mest som ett fint tillfälle att lyfta 10 sekunder som jag håller som en av mina starkaste kulturupplevelser i Sverige, fan i mig någonsin nästan. Mm. Om vi tänker oss då vårt landslag då som en ung, oförstörd, nyfrälst med hela livet framför sig och hela världen för sina fötter, som det kanske var för 10 år sedan eller så. Och sen tänker vi oss mörkret och en misslyckad internationell satsning. Vi tänker oss tvivlen som fanns, skandalrubrikerna, reklamkampanjerna, tankarna på självmord till och med. Och sen så tänker vi oss det här då, en comeback, en på nytt födelse, en återkomst, trippande steg ut i ljuset, mitt på scenen. Och så de här 5 orden då, som inleder en ny tid.
Han heter Stefan Berg.
Det här är text och musik av Stefan Berg, det är arrangemang av Lelle Sjöholm.
Jobbar heltid med musik sedan flera år, och frågar man frun så är det alldeles för mycket heltid. Och enligt samma fru är han fullständigt värdelös på att laga mat. Han kan koka ägg, men ska de stekas får frugan rycka in. Då är det kris.
Och så de där 5 orden som lyser upp hela vintern. Jag har aldrig slutat tro. Här är Sverige. Tack för den här veckan.
Hej då på mansdagen.